Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkomna till ett nytt avsnitt av HIF-podden, och ni kan tro att vi har att prata om. Om ni lyssnar så är det inte Mattias Hjelm som vanligtvis programledare som står vid mikrofonen, utan det är jag, Marian Svab. Mattias har vi skickat till en alptopp med skidor på axeln, och där förhoppningsvis så kommer han hem hel, höll på att säga, och ren och kan leda programmet framöver. Och så har vi haft Sebastian som jag har med mig här i studion, har vi haft i Spanien som har punktmarkerat HIF på deras träningsläger. Och så har vi Erik Persson också med. Hur har ni det?
Jo, jag har det bra. Det är skönt att vara hemma på svensk mark igen.
Jag och Sebbe har varit på Olympia idag, båda två, och bevittnat dagens träningspass.
Det låter som att vi börjar närma oss en allsvensk premiär. Och det gör vi ju förstås ju. Vi har tre träningsmatcher kvar. Samtliga mot superettamotstånd. Halmstad, Öster och J Södra. Inte nödvändigtvis i den ordningen, men i alla fall. Och så ska ni få ett löp här. En löp, ett löp på vad vi ska prata om idag. Vi ska prata just om löp och brandur. De här riktiga tuffa smällen, skadesmällen för HIF. Ni som var uppe på träningen idag, pojkar, ni såg ett nytt ansikte, ska vi prata om. Senaste nyförvärvet som då hänger ihop med det här skadebilden. Årsmöte, ekonomi, det har vi också, ska vi klara av. Vi har lite spaningar från träningen. Vi ska prata om några Helsingborgs bekanta ansikten som vanligtvis spelar fotboll i Ryssland och vad som händer där. Och så ska vi prata lite löst om, eller inte löst, har vi kanske till och med en allsvensk startelva här inne som vi kan komma fram till och komma överens om. Och sen har vi lite punkter där med XHF vi minns och vidare världen. Jag hoppas att ni har 2 timmar eller kanske till och med 4 timmar över i ert liv. För det är väl så mycket det kommer ta i så. Men ska vi kasta oss in i detta direkt, grabbar?
Ja, det kan vi väl göra.
Och jag vänder mig till dig, Sebastian. Och du har varit i Spanien och sett, om vi nu bortser från matcherna för de är avhandlade. Och det går fortsatt, vad det gäller resultatmässigt, trögt för HIF. Om du vill säga någonting där får du jättegärna lov att göra det. Men den stora grejen där nere är ju att man fick 2 tunga skador. Vad betyder detta?
Ja, nej, men som du säger, den stora grejen var ju just det här. Känslan när jag satte mig på planet och åkte hem var väl att man hade fler frågetecken med sig i bagaget än vad man hade när man kom ner. Det är 2 skador då på Brander Henriksson och Wilhelm Löper som slår väldigt tungt mot HIF. Tränaren Jörgen Lennarsson hymlar ju inte heller om det när jag pratar med honom. Utan det är ju två absoluta nyckelspelare. Kanske ser jag, nu har man ju ersatt honom så sett, men just Brander Henriksson som en offensiv kraft på mittfältet, det är ju ett tungt avbräck. Wilhelm Löper också väldigt, väldigt fundamental för anfallsspelet givetvis. Det gick att ta på stämningen i samband med träningen när Brander Henriksson blev skadad. Han, det var en situation där han inte var inblandad i någon duell överhuvudtaget, utan han bara la sig ner och vred knät helt enkelt. Och fick hämtas med bil ute på träningsplanen på Dama de Noche, som anläggningen hette. Asad Alhamlawi satte sig ner och händerna för ansiktet. Rasmus Karjalainen gick förbi mig och sa "This is why football is shit", sa han. Det var en konstig känsla i luften.
Jag förstår att det blir där och då en sån känsla. Det har jag full förståelse. Men nu när vi... frågan är den här blöta filten som då las över hela truppen där nere. Märkte ni någonting av det? Att det fortfarande den känslan inte nödvändigtvis lika stark, men att den hänger lite grann som över träningen idag. Vi pratade då torsdag den 10 mars när de har kommit hem från Spanien. Har ni kunnat se, märka den känslan att det fortfarande är lite förstämning och det här är en tung grej som förföljer dem fortfarande lite?
Ja, det vet jag väl egentligen inte. Alltså om man stannar kvar lite där, så var det ju just där och då på träningsläget en konstig känsla i luften. Sen så tycker jag å andra sidan att bortsett då från den skadan så var det ganska, eller det var väldigt god stämning bland HIF-spelarna generellt under träningsläget. Det var ingen som var nöjd efter matchen mot Honka. Det var jag till och med, alltså jag blev lite förvånad, så fruktansvärt hemskt tyckte jag inte att insatsen var där, men där var känslan var ju att de åkte hem med en ganska dålig känsla så sett, men ändå liksom sett till gruppen och gruppdynamik och såna bitar så har ju det ändå fallit på plats vad jag har kunnat se.
Erik, om vi ska bolla upp det här ändå med resultaten. Sebbe pratar nu om att de inte spelar något nöjda med insatsen, prestationen mot Honka. Och inte resultatet, utan överhuvudtaget prestationerna under träningsmatchandet här i vår. Man säger alltid att det betyder ingenting senare allvarligt börjar och sånt där. Men trots allt, HIF har ju bara besegrat Ängelholm och Lund.
Hittap. Ängelholm och Hittap.
Ängelholm och Hittap.
Hittap från division 2 och Ängelholm.
Ja. Det var inte Lund. Nej, fel av mig.
Exakt. Så Hittap från division 2 och Ängelholm nykomling i ettan. Och man har ju släppt in mål mot alla andra lag som ju får
stoppas
in.
Förlåt Erik Edman att jag kallar ditt lag för Lund.
Kanske en komplimang. Lund spelar ju en division högre.
Ja, det gör de kanske sånt. Men det var hitta på Ängelholm. Vad säger det om...
Alltså jag
de ser till prestationerna också, inte bara själva resultatet.
Ja, det är ju prestationerna som är intressant i det här läget. Sen får man ta vissa prestationer med en nypa salt också. Det är en sak att spela en match i slutet av januari där man går runt på väldigt många spelare, kanske byter en hel startelva i paus, låter många juniorer som egentligen inte är påtänkta för laget spela och så vidare. Man kan se mer konturer nu i matcherna, liksom andra halvan av februari, mars och så vidare. Men det är prestationerna som står i centrum, det är inte resultatet, men ofta går det också hand i hand, även om jag tycker man ska ta försångsresultat med en nypa salt. Men med det sagt så har det ju inte sett särskilt sprakande ut. Det har ju inte varit en särskilt lyckad försäsong tycker jag, sett till prestationerna i matcherna. Helsingör exempelvis, dålig match. Jag tycker Honka matchen var dålig från båda lagen. Jag tyckte det höll låg kvalitet. Honka höll till och med lägre kvalitet än vad jag trodde. Så att... Nej, jag vet inte. Sen har det ju varit rörigt med skador. Van den Hoek missat någon match. Han var ju på begravning och missade vidover matchen. Och sen har han strukat foten och missat båda matcherna på lägret. Och så nu har detta kommit. Så det har varit... känslan är att det har varit rörigt ganska länge. Och att de inte riktigt har fått fotfäste. Och inte riktigt slått i taket. Och hittat de där höjderna som de eftersöker.
Jag håller med Erik mångt och mycket med det här med att den kvaliteten de har haft på träningsmotståndet, så skulle man vilja säga att HIF var lite längre framme. Både var framförallt det som slog mig, och nu får ni ta ordet vem av er som vill mot Honka, är återigen att försvarsspelet över hela planen då menar, det sitter inte. Man släpper in ganska enkla mål många gånger. Det har man sett mot Helsingör. Nordsjälland är väl inte så mycket att säga.
Vi såg ju inte Nordsjälland-matchen, det ska man ju med sig. Nej, det är det bästa laget HF mött. Precis. De förlorade med 4-2. Det var ju att Brando Henriksson förfina siffrorna där, men 2-4 reducering i slutet. Så att
men det var ju tydligen HF rätt bra, och den vet vi ingenting
nej,
om.
Så det kan vi egentligen inte uttala oss om.
Tromsö, som var också det var inget större lag liksom Tromsö, så jag blev inte jätteimponerad. Vi hade två stycken lag från danska andra ligan då, som ligger visserligen i topp där.
Vidovre, ja. Vidovre och Helsingör.
Som ändå fick göra, har fått göra lite, alltså jag tycker framförallt defensiven. Och det kan ju bero på att HIFs trupp är ganska balanserad, lite mer offensivt balanserad, även när man gäller en sån som mittbacken Suljic och de här. Ska det vara så för en nykomling?
Ja, men att det finns saker att jobba med naturligt. Sen tycker jag man, alltså om man tänker då på defensiven, jag tycker ju någonstans ändå att Ali Suljic och vänsterbacken William och Davidsen har kommit in och tillfört kvalitet, framförallt karaktär också. De två har ju ändå överlag gjort det bra. Sen så har det ju varit mittfältet till exempel, Lukas Lingman är väl kanske inte den optimala defensiva spelaren som har, är ju den som har kanske spelat mest i den här sexarrollen. Somar Al-Madjed som man har varvat går skadad. Nu har man då plockat in förstärkning till den positionen, men det har ju inte varit, man har ju haft, alltså, ja, man har ju inte kunnat jobba med kontinuitet på det sättet eftersom man har haft väldigt många skador
på nyckelspelare. På högerbackspositionen också. Leo Fregel Jansson som tillhör U19 har fått jättemånga minuter som högerback. Viktor Lundberg som typ aldrig har spelat högerback har också fått många minuter som högerback. Så det har varit rörigt. Men
det är fortfarande väldigt offensivt även i backlinjen, även nyförvärven.
Ja, men det pratade vi om mycket. Det pratade vi om mycket förra avsnittet. Jag hade ju något resonemang där om balansen i truppen. Och det är överhängande åt det offensiva hållet. Och det, nu har man fått in Albert Ayoubi som har en mer defensiv prägel, vilket jag tror kan vara klokt. Det kommer vi komma in mer på. Men orosmolnet här är väl inte det andra insläppta målet mot Helsingör när Lukas Lingman gör en blindpass. Det är, shit happens liksom. Det är mer systematiken och vad det finns för högsta nivå i det här laget rent defensivt. Högsta nivån defensivt var hög förra året. De höll ju nollan väldigt många gånger, men det var i Superettan. Det var antagligen en dålig upplaga av Superettan också. De kommer ställas på helt andra prov nu. Hammarby borta i premiären. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Det kommer bli liksom åka av. Alltså. Gasen i botten. Var står den här defensiven då? Jörgen Lennartsson har många goda defensiva tankar, men har spelarna individuellt sett tillräckligt hög kvalitet för att motsvara den ramen som han har satt upp? Det är ett frågetecken i min värld.
Om vi ska vara lite lösningsorienterade med tanke på de skadorna. Brando Henriksson vill löpa. Behöver det vara så dåligt att de är borta nu länge? Kan vi hitta en... Man ska ju inte lägga sig ner och dö, jag menar.
Absolut inte, det har de ju inte gjort.
Kan man hitta en bra lösning där man känner att ja, men visst, det är klart det kommer att märkas. Det var lite provokativt den frågan ställd, men kan HIF ändå liksom få ihop detta på ett sätt där kanske inte man märker så mycket att de här två nyckelspelarna är borta?
Brando Henriksson har varit en av de absolut bästa under försäsongen, men zoomar man ut och ser på hans 2 år drygt i HIF så har det pendlat oerhört mycket. Det har pendlat till och med i Superettan. Så det i min bok fanns det liksom inga garantier att han skulle bli den offensiva innermittfältsnyckeln som Jörgen Lennartsson tror att han skulle bli, eller trodde att han skulle bli i år.
Vad tappar HIF med honom alltså när han är borta hela säsongen?
Det finns ju jättemycket fotboll i den där kroppen. Det finns en spelintelligens, det finns en teknik, det finns ett både kortare och längre passningsspel. Det finns en utvecklad poängproduktion, han har blivit mycket bättre där, men återigen på lägre nivå i Superettan då. Men det finns också en ojämnhet som man har blivit bättre på. Försäsongen pekade ju åt rätt håll, men det är ändå inte säkert att han skulle vara den där stöttepelaren i 30 omgångar i Allsvenskan, som jag ser i alla fall. Han hade kanske
man, alltså Erik, som du, din poäng är att där ska man kunna lösa det med det befintliga plus det man får gick in nu med i form av Albert Ejupi.
Alltså jag sett till att HF är en nykomling, sett till att jag tror att HF inte kommer ha extremt mycket boll i alla matcher, så tror jag det är klokt att få in en fysisk stark inom mittfältare som kan fungera som ett ankare, men kan också fungera lite som box till box spelare med en kraftfullhet som har en mer defensiv prägel, men som samtidigt är spelskicklig och vill vara en playmaker, men kanske längre ner i banan i uppspelsfasen. Jag tror att Ejupi-profilen kommer att göra HIF gott, för som Sebbe var inne på innan, Lukas Lingman ska kanske helst spela åtta. Det finns inte så många alternativ när som Almadjed är skadad, och där tror jag att Ejupi kan passa väldigt, väldigt bra. Så därför säger jag att det behöver inte vara ett jätteminus att Brandur, som är lite mer offensiv, lite mer trixig, kanske lite mer underhållande, försvinner, och att Ejupi, som faktiskt har levererat och varit bra i Allsvenskan i 2 år. Jag ser honom som, om man ska ta någon form av betygsskala, så 3+ mittfältare i Allsvenskan. Så bra tycker jag han har varit i Varberg.
Jag håller med om att det är mer en tydligare sexa för mig.
I den position. Som kan gå som åtta också. Men, och ha en offensiv i sig. Men det finns en större stabilitet och en lite mer defensiv prägel där som jag tror kommer göra liksom en nykomling gott.
Men varför har ingen annan klubb plockat upp honom tidigare? Och hur pass han får, vad får han på sig? Vad sa vi nu? Den 10:e är det idag.
Ja.
Han ska klicka in i det här laget under försäsongen här nu på några veckor. Hur har han skött försäsongen?
Ja, han har tränat med Kristianstad, sin moderklubb, som är i division 2. Och så har han varit ute och löpt.
Det ställer jag mig frågan.
Ja, nej, förra året, efter första året med Varberg, han kom ju dit, vad blir det nu, fyra säsonger. Han gjorde 4 säsonger i Varberg, var med om resan där från att vara på väg att åka ur och sen till succé i Allsvenskan då. Så efter första året i Allsvenskan, han var väldigt bra. Det var så att man hejade till. Då så trodde väl många att han skulle flytta till en kanske större allsvensk klubb. Han ville utomlands. Det blev inget. Andra allsvenska klubbar stängde sina trupper. Och den 12 mars så blev han presenterad av Varberg igen, som han precis hade lämnat. Han förlängde helt enkelt kontraktet med 1 år. Nu, samma visa. Bra säsong förra året. Ville utomlands igen. Får anbud från bland annat Grekland. Det var klubbar från Rumänien, Azerbaijan och sånt som har funnits med i bilden. Enligt honom var det så i alla fall, och enligt honom har han tackat nej till bud. Tiden gick, och nu 10 mars så blev det ett nytt ettårsavtal med en allsvensk klubb. Så det är klart att man hajar till. Men jag tycker att Albert Ejupi är så pass bra att han ska kunna spela i ett mittenlag i Allsvenskan och göra det bra.
Det finns ju också det här med att han ska glida sömlöst in i en ny miljö här. Inte för att man är på träningsläget i Spanien.
Det är klart att det är en nackdel.
För mig, vi får väl se. Men annars är det ju, men för mig är det en tydlig sexa som HIF har varit i behov av.
Men om man ska göra någon blixtvärvning i mitten av mars efter en skada som kom från ingenstans, Så tycker jag ändå Albert Ejupi på pappret är en väldigt bra lösning, tycker jag.
Sebastian, den andra tunga skadan, Willem Löper, vad tappar HIF i och med det, och hur kan man lösa det?
Ja, men det man tappar i...
Där, har man ju inte, där ska man ju inte ta in någon ny på den positionen.
Nej, det lät inte så på Andreas Granqvist när jag pratade med honom idag. Ja, men det är ju klart, alltså, vinnit assistligan i Superettan 2 år i rad. Han är HIFs främste framspelare. Gör Anthony van den Hurk bättre också, ska man ju komma ihåg. Han har ju sitt inläggsspel som är... väldigt, väldigt bra. Sen så är inte jag helt övertygad om att han hade fått samma utväxling på det i allsvenskan nu när folk, lag har lärt sig det.
Och framförallt att lag och försvar och ytterbackar är betydligt bättre. Nu kommer man möta liksom Pierre Bengtsson och Martin Olsson istället för snubbar från Akropolis och Vasalund.
Precis, så är det ju. Han skulle nog behöva liksom lägga till fler bitar, vilket han jobbar med så sätt. Men för att kunna bli mer utslagsgivande i en allsvensk kontext. Men nej, han är ju en av HFs absolut bästa spelare och absolut viktigaste spelare. Den spelarprofilen finns ju inte riktigt i truppen. Dennis Olsson är ju en sån som också kan liksom göra sin gubbe på en kant och komma till inlägg, men han spelar till vänster. Den som har spelat mest i den här rollen förutom William Löper på försäsongen är ju Asad Alhamlawi, som är en helt annan profil. Mer en spelare som kommer in i boxen. Mer en spelare som deras rörelsemönster skiljer sig ganska mycket. Asad är ju i grunden en central forward.
Man kan hitta honom på inlägg på ett helt annat sätt. Det kan bli en helt annan kraftfullhet och styrka i ett straffområde när han välter in där. En Löper som dock har utvecklat sin liksom förmåga att hitta centrala vägar. Så jag tycker han har inte bara varit en kantslickare under försäsongen. Men det är ju en annan profil. Det är lite liksom mer nett än Asad Alhamlawi, som är lite mer av en ångvält och ju är centralt lagd i grunden.
Ja, nej, men så är det. Så det som blir intressant då, när man då dels tappar Brandur och ersätter honom med Juppi, som är betydligt mer defensivt präglad, och sen också tappar Löper, och kanske då, där finns ju fler alternativ såklart, men ingen av de alternativen är ju inte, de är inte heller särskilt lika Löper så i spelstilen, så Det kan ju bli intressant att se hur mycket HIF behöver skriva på sin taktik här nu, för när man då inte får in ersättare som...
Mindre inläggsspel helt enkelt.
Ja, det lär väl kunna bli en konsekvens. Det lär nog kanske bli ett lite annat HIF rent taktiskt. Eller det lär de nog bli tvungna till faktiskt att ändra lite i sättet de
dessutom
spelar på.
Tänker jag att det finns en högerkant där man har Löper sedan han kom till HIF har utvecklat ett samarbete med bland annat Andreas Langgren och så.
Det var ju Sveriges inläggsstarkaste kant ett tag.
Nu vet vi inte ens faktiskt vem som ska spela högerback riktigt än. Det är också ett frågetecken. Det är en hel högerkant nu som man ska få ihop och se till en fungerande högerback som alltså klickar i varandra både vad det gäller det defensiva arbetet och då förhoppningsvis också då liksom att HIF så ska anfalla i allsvenskan, inte bara försvara sig.
Ja, nej, men
det är en hel vänsterkant, det känns ju ändå liksom där är
högerkant, annars... högerkant. Du sa vänsterkant.
Ja, men alltså vänsterkanten, men jaha, det men känns ju ändå som där finns ändå en stabilitet.
Ja, ja, ja.
En annan slags stabilitet. Högerkorridoren för mig är kanske inte fullt lika stabil med denna skadan också.
Och det är det som varit är extra intressant, för den var ju verkligen cementerad förra året. Den var ju alltså verkligen tokgiven. Satte man upp en startelva så tog man med Langgren och Löper där som några av de första gubbarna. Så det är ju en helt annan värld. Och så var det lite mer öppet på den andra kanten då. Till vänster, på mittfältet. Där. Så att de har ju många namn sett i numerären. Frågan är om någon steppar upp och bidrar med spetskompetens.
Ja, det är ju en del frågetecken där, främst på högerkanten, om man tänker att alltså det hänger ju ihop med skadorna. Det är ju som sagt inte bara Brander och Löper som är skadade, utan det är ju en hel del andra tilltänkta nyckelspelare som just nu inte finns med. Så där är en del bitar att klura på för Jörgen Lennartsson.
Mycket hade ju löst sig om, med tanke på omvärldssituationen, hur den ser ut. Jag tänker då på kriget i Ukraina. Där är ju svenska spelare som på väg hem. Vi har Viktor Claesson som tränar med Värnamo. Hans kontrakt med Krasnodar gick förvisoligen ut, så att han är inte kontraktsbunden. Men det är väldigt många svenska spelare som vänder hem som är kontraktsbundna. Bland annat två Helsingborgs bekantingar, Jordan Larsson och Armin Gigovic. Det hade ju löst en del problem för Jörgen Larsson. Det kan vi vara överens
om. Inte högerbackspositionen.
Inte högerbackspositionen. Men, och jag pratade med Andreas Granqvist, sportchefen, i veckan, och han har ju varit i kontakt med dem, det bekräftar han. Min känsla är ändå, även om inte han sa det rent, att det är ett långskott. Det är ju svårt att tänka sig att Armin Gigovic, även om inte, och Jordan Larsson, även om inte de är redan vet att de kommer inte få de lönerna om de väljer att komma tillbaka till Allsvenskan, som de har i Ryssland. Men finns det någon chans att, att båda två skulle hamna i HIF, håller jag inte alls. Jag tror inte någon av dem kommer hamna, om jag ska vara riktigt ärlig, krasset. Vad tror ni om det hela? Finns det någon liten möjlighet ändå som ni ser det?
Jag sitter på en stol just nu. Blir Jordan Larsson eller Armin Gigovic klar för HIF här nu, så skulle jag trilla av denna stolen och svimma. Så chockad skulle jag bli.
Ja, jag inne lite på samma spår. Nu har man dels då tagit in en Juppie för att täcka upp för Brander på mitten. Så då är inte för att, ja, finns möjligheten att ta hem Armin Gigovic för en billig peng, så kommer HIF ta den så sätt. Men nej, det är väl ett långskott.
Båda kommer två. De hamna i Sverige överhuvudtaget, de här två spelarna?
Inte omöjligt. Då är det en hel del klubbar i toppen som säkert är intresserade. Men som jag förstod det så kan de väl egentligen skriva på för vilken klubb som helst.
Liksom först och är plötsligt öppna för de här spelarna.
Precis. Så det gör ju chansen ännu mindre för HIF då, när det finns andra klubbar med i bilden från andra länder med betydligt större resurser.
Jag är jättesvårt att se dem i Allsvenskan också. Jag skulle kanske inte svimma om de skriver på för någon liksom större klubb, men just att de skulle komma till HIF, som ändå är nykomling, förmodat bottengäng. Det har jag väldigt svårt att se, och med ekonomin också. Det finns ändå några toppklubbar som skulle kunna dra en lite större pengar på sig till dem, men jag tror liksom med 99% säkerhet att de kommer stanna någonstans ute i Europa om de krittar på för
jag
något nytt.
Jag tror det finns en annan, jag håller med er allihopa om de här aspekterna. Dels lite grann, de kan inte komma hit och spela gratis. Det är nummer ett. Nummer två är det, precis som du är inne på, Erik, att jag tror att om där finns ju ändå ett kanske för åtminstone Jordan och ett VM senare i år, att då komma till ett lag på nedre halvan i Allsvenskan som kommer få slåss ner på nedre halvan, boostar det chansen för att komma med i VM? Okay, nej, sen kan man ju hamna på bänken ute i Europa, absolut.
Ja, men de är ju lite i det läget också. Jordan har en VM-plats också. Armin bygger fortfarande upp sitt CV. Han har inte hunnit med så mycket. Att då komma hem liksom till en bottenklubb i Allsvenskan, även om det bara är liksom 2-3 månader, det ser inte lika bra ut som att kanske dra till ett stabilt gäng i Holland eller något liknande. Och som Sebbe var inne på, det finns massa andra länder också som är möjliga. Så att det bör ju dessutom vara två spelare som är attraktiva på liksom över hela marknaden i olika länder och i olika ligor. Så därför tror jag att Allsvenskan får svårt i ett eventuellt försök att få hem de här två för detta allsvenska profilerna då.
Vad är chansen att de spelar i Danmark? Jag tänker på FCK och Midtjylland.
Mycket större än att de spelar här.
Brøndby, Midtjylland, FCK.
Mycket större än att de spelar i Allsvenskan.
För att?
För det har vi ju sett de senaste månaderna, det har aktualiserats väldigt mycket att danska ligan har en annan dragningskraft, en annan pengar på sig också, ett annat skyltfönster.
Ett annat skatteläge.
Ja men precis, det är ekonomi och det är sportliga förutsättningar också och så vidare, så att och status. Och jag tror ändå man väger det lite, även om det bara är en korttidslösning, att man vill inte, de kommer inte gå till något ställe som är liksom för långt ifrån den sportsliga nivån de har varit på i Ryssland, tror jag.
Och det är de tre klubbarna vi pratar om nu, FCK, Brøndby och Midtjylland. Det är ju, jag menar, de försäljningarna de gör, de här klubbarna, den statusen de har, även om det är danska ligan, kanske totalt sett kanske inte är.
Ja, men det blir ju ett annat skyltfönster, för det finns, ja. Det finns helt andra pengar, det finns helt andra möjligheter att visa upp sig och få gå på för stora pengar där. Så att det är ju faktiskt tyvärr en liten annan nivå, vilket är tråkigt. Armin Gigovic har ju dessutom kopplats samman med just Midtjylland som du nämnde, och det låter logiskt.
Om vi nu ändå är inne på ekonomin, HIF har presenterat ett ekonomiskt resultat, de har haft sin årsstämma. Och Sebbe, du var där. Dina intryck?
Nu var detta faktiskt första årsmötet jag var på, så jag ska väl inte ta och göra några jättestora kopplingar så till historiskt, men kan konstatera att det var väldigt lugnt årsmöte. Jörgen Lennartsson kom fram och pratade lite med mig.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangen, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Efteråt och sa att det var det lugnaste årsmötet han har varit på som tränare. Så,
då har han ändå varit tränare i 30 år typ.
Det har han. Så de orden väger ganska tyngt ändå.
Han har mer erfarenhet än vad du har.
Ja, det har
det här området.
Tveklöst.
Eller var det bara med hänvisning till HIFs årsmöten som han har varit på? Eller?
Ja, det kanske det var det också. Nej, men så det kändes väl mycket så formalia som skulle gås igenom. Det var inte många synpunkter från medlemmarna. Det var lite om biljettpriserna i Skånederbyt och huruvida man funderat på att sälja namnrättigheter till Olympia, som då klubbdirektör Joel Sandborg förklarade att det inte är HIF som äger den frågan, även om det från HIFs sida inte skulle vara aktuellt om det var så att HIF kunde påverka det. Så nej, det var inte jättemycket egentligen att skriva hem om. Det intressanta är ju då det ekonomiska resultatet som ju presenterades dagen innan, som visar att HIF gjorde en vinst på 4,1 miljoner, ökat sitt eget kapital till 7,7 miljoner och det bekräftar väl liksom den allmänna bilden man har av HIF rent organisatoriskt. Sportsligt finns det ju en del frågetecken så, men organisatoriskt har man ju tagit kliv i rätt riktning de senaste åren, och det är ju en större harmoni i klubben, och det återspeglar sig då också på ekonomin. Så det är väl det jag fastnar för där helt enkelt.
Jag gjorde dessutom en längre intervju med både Joel Sandberg, klubbdirektören och ordförande Kjell Jakobsson, några veckor tidigare, där de då presenterade den här femårsplanen som de ska arbeta utifrån. Och att de då bland annat måste upp över 100 miljoner i omsättning för att kunna konkurrera åtminstone om placeringarna någonstans 6, 7, 8 där. Det som slog mig är att HIF någonstans för första gången på väldigt länge, jag har följt den här klubben eller bevakat det för tidningsräkningen från och till sedan 98, är att man någonstans accepterar sin plats i hierarkin. Man pratar utifrån ett väldigt nyktert perspektiv, har en verklighetsförankring om jag säger så, och har faktiskt någonstans också lyckats, tror jag, sälja in det här till helsingborgarna då. Och jag tror att det är en av nycklarna till att HIF ska må bra, inte detta året, inte nästa, utan flera år framöver. Man har som sagt var liksom i svensk fotboll hittat, man vet vad man vill, men man börjar inte gapa om vi ska spela Europa 2024-25 igen, vi ska vara med och slå som ett SM-guld då och då, utan man ser utifrån kopplingarna till ekonomin att man ser ungefär vad, ibland kan det ploppa upp ett lag som Kalmar i fjol, Mjällby överraskar, men vi måste upp på den här nivån för att hålla oss som ett stabilt allsvenskt lag över tid. Sen kan man överraska något år sådär, och kanske komma högre i tabellen. Men det finns en liksom tydligt samband mellan ekonomi och placeringar inom fotbollen, men inte bara i allsvenskan.
Ja, men absolut. Och just det som du säger, att man ser nyktert på verkligheten. Det har ju varit HIFs stora problem i många år, att man har haft en bild av sig själva och sen så har verkligheten inte stämt överens med den. Nu jobbar man ju utifrån en annan verklighet, en ny verklighet där HIF inte är ett allsvenskt topplag. Eller den är inte så ny, så har det ju varit i ett antal år nu. Men att man har någonstans landat i det här och också jobbar utifrån det. Att man inte lovar guld och gröna skogar, utan att man helt enkelt håller fötterna på jorden. Det tror jag är otroligt viktigt.
Och acceptera att allsvenskan är skiktad numera.
Ja.
Så kommer så få bli, kommer de här klyft, eller de här skillnaderna då kommer bli ännu tydligare framöver här ju, troligtvis. Är vi klara med det? Ja, men det är vi nog. Nu är jag lite nyfiken på, vi har en rubrik här som vi diskuterade lite före programmet som heter, som vi valde att rubricera med spaningar från träningen. Det är rubriken.
Det låter roligare om vad det är kanske. Men några...
Hej Erik!
Jäklar vad jag gör.
Jag försöker sälja in detta, ja. Och så kommer du bara in och ta fram sågen. Vroom, säger det.
Nej, men det är klart att det finns vissa punkter som man är extra intresserad av. Hur går det för Anthony van den Hoek i hans kamp mot klockan? Zuma Al-Majed, Andreas Landgren och så vidare. Just de tre var ute på planen. Och vad gjorde de? De sprang lite. De var i alla fall ute på planen. Andreas Landgren har man inte sett på en fotbollsplan på väldigt länge. Så att deras kamp fortsätter väl, och det är fortfarande lite oklart. Dale Reese sa väl efter träningen kring Zuma Al-Majed exempelvis att det är lite för tidigt att liksom säga om var han står, om det krävs några fler åtgärder och sånt. Vad har vi mer? Anders Lindegård
var med. Har en ganska viktig roll att spela.
Ja, är det tänkt, ja. Han har också varit borta väldigt länge, var inte med på träningslägret och blev pappa under den perioden också. Det vägde ju in i det beslutet att han stannade hemma. Men han var ute idag tillsammans med Alexander Nilsson, medan Nils Arvidsson och Kalle Jolsson låg hemma och var febersjuka. Vilket för övrigt rimligtvis bör öppna för Alexander Nilsson i matchen nu mot Örgryte, är det väl? Nej, Jönköping Södra. På lördagen.
Hur borta är Anders Lindegård från spel? Spelat en minut sen när?
Sen Västerås, va?
Första halvlek där, han bröt
den 27 november förra året. Och Dale Reese sa att det finns inga medicinska hinder. Så att det verkar också vara någon form av kamp mot klockan till premiären. Han behöver såklart träna fotboll. Det verkar som att han kan göra det nu. Så får vi se om han kan ta en plats mot Hammarby den 2 april. Kalle Jolsson har ju fått jättestort förtroende under försången. Man har verkligen liksom nött med honom.
Så är inte risken att man släcker Kalle Jolsson om man kastar in Anders Lindegård i sista sekunden?
Jo, det ska bli väldigt intressant att se om Anders Lindegård inte får några bakslag här. Tränar, kanske till och med hinner med någon match och är liksom redo för en allsvensk premiär. En tuff allsvensk premiär där det säkert behövs lite rutin. Men hur gör man då? Blir Kalle Olsson första keeper i en sån match? Eller blir han satt på bänken? Det ska bli väldigt intressant att se. I övrigt, Dennis Olsson sjuk va, Sebbe?
Dennis Olsson, Nils Arvidsson och
Kalle Olsson. Kalle ja. Olsson precis. Ravitsuka, problemen tå. Men inte samma problem som man hade i höstas. Han bör vara tillbaka snart va? Vi har Viktor Blixt, Viktor Göransson, Jakob Folkeling Persson som är out sen tidigare. Vad har vi mer?
Ja, det är ju då Brandur och Löper. Sen, ja det är väl de. Vi gick igenom Landgren, Zomar och...
Det räcker väl att bli rörlig, va?
Och Hurk, ja de är 10 stycken på skadelistan. Så ja, där finns så... Och jobba med
om ni hade fått ta ut en allsvensk startelva utifrån den situationen som råder just nu. Nej, eller
då får man ju ta med sig in att om man tror att Anders Lindegård exempelvis är skadefri de kommande veckorna, det absolut. Får man väl ändå. Ja. Är allsvensk premiär imorgon, då kan man ju inte ha med Lindegård med i ekvationen.
Vi får tänka lite grann så. Och sen så får vi också tänka för det är ju position och position, det är skillnad där ju. Jag menar, Zomar skulle ju varit som en sexa. Han kommer förmodligen inte spela, även om det skulle vara så att han stegrar träningen. Han har inte haft någon försäsong att prata om, till exempel.
Precis.
Så att, ska ni slå era kloka huvuden ihop här?
Börja med målvakt. Förutsatt att Anders Lindegård tränar på här. Och om han får någon match innan. Jag tror inte man kastar in honom direkt. Men jag skulle väl tro att man ser honom som etta, trots allt. Men det beror helt och hållet på hur hans kommande veckor ser ut. Han måste ju få någon match i benen innan han ställer sig på Tele2. Så kanske ändå att Kalle Olsson så sett ligger... Han ligger ju längre fram.
Vad är du vacklar här nu? Nej, du sa först Lindegård sen. Så.
Sett över tid kommer ju säkert Lindegård att vara etta, det tror jag. Men då är ju liksom frågetecknet där hänger ju på hur långt kommen han är.
Erik?
Jag tror att om Lindegård får någon match här nu, inte får några bakslag och ser helt okej ut under de här veckorna och Kalle Olsson inte hamnar i sitt livsform, så tror jag ändå man väger rutinen och det faktum att Anders Lindegård var uttalad detta förra året. Framförallt eftersom det är Hammarby borta, det är en av årets tuffaste matcher, så tror jag man kommer väga det extra mycket. Så då säger jag väl Lindegård där.
Backlinjer?
Hänger ju lite då ihop också med skador där med Ravitsuka, men det ska väl inte vara någon större fara som jag har förstått det, och då är ju han, för Andreas Langen är ju nog inte så där framme då är ju Ravitsuka det enda riktiga högerbacksalternativet.
Viktor Lundberg är inget riktigt alternativ alltså.
Ja, han har ju definitivt blivit ett alternativ.
Leo men han är Hero inte... då? Ja, Leo Frigell Jansson.
Ja, men de är ju liksom Leo Frigell Jansson är ju
Ulrik Jansson som
han lär ju inte stå från start om man har Ravitsuka i truppen, så är det ju.
Och så mittbackarna då?
Mittbackarna Ali Suljic kommer starta. Sen känns det lite 50-50 mellan Kasper Widell och Charlie Weber. Jag skulle nog lita lite mer mot Charlie Weber i en premiär mot Hammarby än unge Kasper.
Just nu lutar jag lite mer mot Weber, men det kan avgöras på lördag. Det kan avgöras helgen därpå. Jag tror de här kommande matcherna är väldigt viktiga för både Weber och Widell. För i min bok är det 50-50.
Men är det bra att man inte har spelat ihop ett mittbackspar än?
Nej, det är inte jättesunt med tanke på att man inte vet vem som ska stå i målet och man vet inte vem som ska spela högerback. Ali Solic är ny, William och Davidsson är ny. Så att det är klart att det är lite
sådär. Jag måste höra med er. Jag var helt övertygad över sen ungefär efter sista kvalmatchen att det här skulle bli Kasper Widells år. Jag var ganska säker på att mittbackspar redan nu så här dags skulle bestå av honom och då Sulic. Det har inte blivit. Är det så att det är Weber som har tagit kliv, eller är det så att Widell har haft en försäsong där man inte har varit lika dominant och inte tagit de kliven?
Både och, tycker jag. För Weber har tagit kliv. Han har trimmat liksom kost och liksom i bättre form än någonsin, skulle jag nog säga rent fysiskt. Och sen tycker jag inte han har haft en liksom fläckfri försäsong, absolut inte. Han har inte glänst under den här perioden. Kasper Widell har väl inte riktigt tagit chansen, tycker jag. Jag var inne på det.
Jag blev lite överraskad över att han har fört en sån anonym tillvaro.
Ja, anonym tillvaro känns som det är en bra rubricering av det. Ja. Jag tycker han har slarvat lite, spelat med bollen, så en enkel sak i uppspelsfasen som är Charlie Weber i spetsegenskap. Där tycker Widell har slarvat lite för mycket. Widell har ju andra egenskaper i duellspel och liksom det rent defensiva mittbackspelet, där han kanske ligger lite före Weber till och med. De är olika på så sätt. Weber är i grunden lite mer offensiv, Widell är i grunden lite mer defensiv. Men jag tror ju Widell har det där offensiva och den där foten i sin verktygslåda. Men jag tycker inte han har visat det.
Det vi brukar säga, en X-faktor.
Ja, men jag tycker inte han har visat det är tillräckligt. Så att det gör att det verkligen är 50-50. De har inte gjort det dåligt. De har inte gjort det extremt bra. Det känns som att de är liksom verkligen står bredvid varandra. Så därför är de kommande veckorna väldigt viktiga för dem.
Och då ska vi lägga till att fjolårets en av de mest givna också då i laget, Ravitsuka, mittback. Honom har vi inte diskuterat alltid i den positionen.
Nej, så länge HF står utan sina högerbackar så är ju han där i den, då är väl han helt enkelt lösningen som högerback.
Kommer han flytta in under säsongen, tror du?
Han tappar ju lite på det att han inte spelas in i den positionen nu, om HF då istället spelar in något annat mittbackspar. Så sen skulle det, man märka att det inte funkar sen i Allsvenskan, det mittbacksparet man då spelar in, då kan ju Ravitsuka bli ett alternativ. Men han tappar ju lite i den konkurrensen med tanke på att han tvingas spela högerback.
Men han är också något av en favorit hos Jörgen Lennartsson. Så jag tror, jag skulle inte bli förvånad om vi kommer se Widell, Weber och Tsuka, alla de tre bredvid Ali Sulic någon gång under säsongens gång.
Och vänsterbacken behöver vi inte ens diskutera.
Nej, det blir ju William Ur Davidsen som har...
Så länge han håller sig på benen och frisk så är det givet att han spelar där.
Ja. Yeah.
Då går vi över till den här mittfältstrean, och här hänger det lite grann på hur man väljer vrida spetsen. Om den ska vara framåt eller bakåt och så. Varsågoda, ordet är fritt.
Jag tror ju att man vill köra spetsen, vad blir det, framåt. Alltså två sittande i de här jobbiga bortamatcherna. Alltså typ Djurgården borta, kanske Malmö borta och Hammarby borta. Och Lingman har ju spelat en hel del sexa som vi varit inne på. Kanske bättre som åtta. Men kanske att det kommer se ut lite mer som ett 4-2-3-1. Albert Djupi och Lukas Lingman säger jag där. Och sen kanske att Adam Kajed får operera i något mer framskjuten roll. Som Al-Majed hade ju såklart varit ett jättealternativ här om han hade varit i fas. Men skulle han vara med och redo liksom att följa med upp till Tele 2, så känns det mer som att han kanske får rikta in sig på ett inhopp i sådana fall. Jag har svårt att se att man liksom startar med honom med tanke på att han inte har spelat på en evighet.
Och om de inte möter de här lagen du nämnde, Erik, och behöver vrida lite grann, hur kan det se ut då?
Då kan det se ut precis samma.
Är Juppie själv
och så Lingman och Kajed framför. Så att man kan operera där, och det kan man ju ändra under matchens gång också så. Men jag tror att det kommer bli en ganska tuff resa mot Hammarby, så att man behöver packa ihop det lite där i mitten. Så tror jag man resonerar.
Sebbe, finns det någon spelare där som du känner kan utmana Eriks trojka?
Jag är också inne på, Lingman och Juppi ser som givna. Sen är jag också inne på att Kajed ligger först i ledet. Det är ju kanske främst Benjamin Akwa och Rasmus Jönsson som konkurrerar. Men,
man hade ju kunnat ta Viktor Lundberg där om man vill ha någon liksom mer gnuggare, om man tänker lite mer defensivt. Men Kajed står ju högt i kurs också.
Där på mitten. Och Rasmus Jönsson är inte där formmässigt, känns det som nu. Han kämpar fortfarande med att hitta formen efter fjolårets skada. Benjamin Akwa, då tycker jag att Adam Kajed går före. Så nej, jag ser väl också Juppie Lingman och Kajed just nu.
Men ju mer jag tänker på det, jag vill ändå höja en liten varningsflagg för att Viktor Lundberg kanske kan få en roll i den här premiären. Han var liksom kall under förra året, men just hans profil, liksom tvåvägsmittfältaren, han kan dunga på, göra jobbet. Det har ju också lite att göra med Taha Ali som ju lär starta längst fram och till vänster. Håller han för 90 minuter? Nja, då kanske man vill ha in Kajed där. Då kan Viktor Lundberg fylla en viktig roll på det centrala mittfältet, tror jag.
Då har han redan påbörjat här, Erik, den här sista delen, den här offensiva trojkan här. Vad tror du? Du ska du få? Han har redan nämnt Taha Ali.
Ja, det säger jag inte emot. Och sen okay. Tror jag ingen av er säger emot när jag säger Anthony van den Hurk i mitten. Förutsatt då att den fotskalan läker som den ska, men det verkar det ju göra. Sen till höger är ju då en lucka. Asad Alhamlawi tror jag ligger bäst till just nu. Youssef Amoako har sett lite osäker och förvirrad ut i de här matcherna han har spelat hittills. Det känns som att han behöver en anpassningsperiod innan han är aktuell för att kunna få jättemånga minuter. Så Asad är väl den som ligger främst just nu.
Ska jag sticka ut hakan och säga att så som läget ser ut just nu så är Asad Alhamlawi given i premiärelvan som jag ser det. Till höger, där framme. Jag ser inget bättre alternativ. Vi ska också väga in att Dennis Olsson som är bäst till vänster, han är inte lika bra på att liksom vika in som Max Svensson gjorde från höger, vänsterkanten in mot höger tidigare.
Men man kanske kan flytta över och ta Harley till höger?
Ja, det kan man. Men det jag skulle komma till också, det är att Dennis Olsson är inte heller i fas. Så det är några spelare där som inte riktigt är i fas. Rasmus Jönsson skulle kunna gå där. Det finns ganska många som skulle kunna gå där framme. Benjamin Akwa kan också gå upp som liksom ytterforward. Men jag tror att Asad Alhamlawi, jag tycker han har visat någonting under försäsongen. Och jag tror att han, om vi snackar profiler i den här typen av matcher, så tror jag han skulle passa bra där också.
Nu ska jag summera allt detta som vi har pratat om. Och kommer fram till följande elva då. Anders Lindegård. Ravitsuka från det höger då, högerbacken, Ravitsuka, Suljic, Weberg, Viljo. Framför där på mittfältet har vi nye Juppie, vi har Lukas Lingman,
Adam Kajed,
och framåt har vi då Taha Ali från vänster, och sen i mitten Hurken, och till höger har vi då Asad.
Ja, och så kanske lite sådär Charlie Weberg / Kasper Widell.
Men som, om vi ändå måste...
Så ja, om vi, om vi måste.
Så är det ändå Weber och Suljic som har spelat mest tillsammans kanske.
Mm.
Bra!
Eller jag vet inte om de har spelat, men nu har jag inte kollat minuter, men det känns som det har varit ganska...
De har roterat ganska mycket.
Ja, visst, nu spelar ju Weber
på bänken i två hela matcher. Alltså ja, inte på
Weber spelar ju båda matcherna nu på träningsläget, ja. Men det betyder kanske att han vilar till helgen mot J-Söder.
Och om någon vecka så kanske det ser annorlunda ut på en och annan position. Då ska vi säga här, då har vi kommit fram till XHF här vi minns, programpunkterna XHF här vi minns, och vida världen. Vem vill ta ordet?
Ja, men trevligt. Jag har ju någon form av ansvar för XHF här vi minns, där vi då kan minnas tillbaka på före detta HIF-spelare helt enkelt, aktiva, icke-aktiva, dåliga, duktiga. Det är strunt samma. Nu tar vi någon form
hur
av...
Hur gör du valet?
Så, ja,
det är bara en magkänsla. Idag känner jag för att prata om honom.
Exakt så. Så jag har inte gjort någon... Jag har verkligen tagit detta på uppstuds. Ibland är det lite aktuellt. Ibland är det inte alls aktuellt. Men den här gången tar jag... men det är någon form av aktualitet. För jag läste på ett Instagramkonto som heter Inside Varbergs Boys, där de skrev om en träningsmatch. Matchens lärare, Jon Birkfeldt, om ni minns honom. Han fick ju aldrig A-lagskontrakt i HIF, född 1997, ungdomslandslagsmeriter och så vidare, och trillade ju ur Superettan 3 år i rad med, vad var det, Värnamo, Åtvid och Frej. Och sen från ingenstans så blev han lagkapten i Allsvenskan. Det måste ju vara den mest anonyma lagkaptenen i Allsvenskan. Så han har ju verkligen gjort en beundransvärd resa. Och då skriver de här på det här kontot att El Capitano fortsätter att visa framfötterna efter en jobbig skada. Fast den här gången på en ovan position. När startelvan kom ut blev man lite ställd när man såg att Björkfeldt skulle agera wingback. Men den känslan suddades snabbt bort av en prestation som var alldeles för träfflig. Så, Jon Björkfeldt kanske kommer dyka upp på allsvenska arenor som wingback i Jocke Perssons Varbergs Boys.
Alltså, det låter precis som att du ska vara överraskad. Men när det gäller Varbergs Boys och Jocke Persson så är det ingenting som längre överraskar mig, kan jag säga.
Nej, det är sant.
Så att det är inte så att jag tappar hakan över den här infon, Erik Persson.
Nej, men den är värd att belysas.
Det är en speciell klubb på många sätt. Som går sin egen väg, kan man verkligen säga.
Precis. Och Jon Björkfeldt tillhör ju då en av många.
Passar ju han väldigt bra in i den här klubben.
Ja, verkligen, det gör han ju. Och han är ju då en av många helsingborgare som finns i andra allsvenska klubbar som inte har slagit igenom i HIF. Henrik Bellman, ja, nu är han i Östersund som är i Superettan. Det har varit ett exempel. Jonathan Levi i Norrköping. Det finns fler. Så att, det är kul att...
Alla kan inte få plats i HIF.
Nej, så är det ju. Men det är kul att följa dem, att det finns liksom andra vägar. Många av dem har ju drömt om att spela A-lagsfotboll på Olympia en vacker dag, och så har det inte blivit så, men de har hittat andra vägar, så nu möter de HIF, spelar på Olympia men i bortalaget istället, så det är alltid intressant att följa hur det går för dem.
Men det är ju liksom på andra hållet, om vi ska titta på en sån som senaste nyförvärvet i HIF, Albert Ejupi. Jag såg att han har uttalat sig någonstans om att han under sin tid förr i tiden var ofta och tittade på HIF. Att han har en koppling. Att
han, ja, han har ju uttalat sig om det på hd.se, va?
Jajamän.
Ja.
Det var kanske till och med hos oss.
Ja, det var det. Ja, och i HIFs pressmeddelande i och för sig.
Olympia. Så att han har ju varit i Mjällby, Varberg.
Sölvesborg kommer från Kristianstad.
Och just i och för sig, det hörnet av Sverige, så har ju HIF historiskt och traditionellt sett en ganska stor... ett stort följe. Så där, det var alltså XHF vi minns. Då ska vi snart sätta punkt för den här veckans avsnitt. Men innan dess så ska Sebbe få spela in en grej, höll sig, ett inspel här med något som heter Vida världen, en punkt.
Ja, men det ska vi göra. Vi ska till ett land i Sydamerika som är det landet med störst biologisk mångfald i hela världen, och där Maria och José är de vanligaste namnen. Kan ni gissa vilket land vi ska till?
Brasilien.
Jajamän. Helt korrekt. Du kan dina geografiska
kunskaper. Nej, man tog ju Ghana direkt med kakaobönorna eller vad det var för två veckor sedan.
Det gjorde du. Sju spelare från Brasilien har varit i HIF.
Och nu ska jag ni
kan få säga var sen liksom så skiftas om. Så var Marian börjar.
Ja, eftersom jag var där nere i hans hemstad och han visade mig runt i staden, så började jag ju med den största av dem alla, Alvaro Santos.
Yep.
Vad hette han? Serenaldo eller något sånt?
Du tog egentligen två stycken i en där.
Aha, så det finns en som heter Serenaldo
och en Reinaldo.
Fint. Två flugor i en
smäll. Gjorde väl kanske inga större, jättestora avtryck om man jämför med Alvaro Santos. Så sett.
Men, ja, men då kör vi vidare då. Claudio Resende.
Jajamän.
Slutade väldigt tragiskt med att han blev skjuten på en nattklubb efter att han hade lämnat HIF hemma i Brasilien.
Den Nilsson hette en kille, va?
Korrekt.
Inte han som spelar i Real Betis, bara för att understryka det.
Ska tilläggas att den här sidan jag är inne på inte hade med Resende som du då nämnde, utan... att det kan förekomma fel här. Men,
har du fel källor alltså? Vad är detta?
Ja, det är detta är då alltså sidan transfermarkt.com som då alltså vi kan inte lita den här.
Vi kan inte lita.
Marian har bättre koll än vad statistiken.
Så det är alltså 8 stycken som
då får det ju vara det vi utgår ifrån helt enkelt.
Ja. Och då har vi Porcelis.
Ja.
Jajamän, jajamän. Som man återigen kom på tal under årsmötet under onsdagen. HF jagar ju fortfarande pengar från den här brasilianska klubben.
I alla fall Porcelis, då tänker man på Tamo Nemelo.
Han är inte från Brasilien.
Nej, men han är estländare och också en flopp.
Där är två stycken som är kvar på den här listan som vi inte har nämnt.
Mm. Två stycken.
Oh, vad hette han mittbacken som hamnade i Roma?
Leandro Castan.
Castan.
Korrekt.
Tack.
Korrekt.
Tack.
Snyggt. Korrekt.
Spelar.
Han hamnade i Roma alltså.
Ja, det gjorde han.
Oerhört en kul. Till. Ledtråd. Den senaste brassen att spela i HF.
Blev det tyst här i sändningen. Jag viker mig.
Nej.
Jag viker ner mig.
Nej.
Nej. Men, Erik, han, oj vad han blundar här och gnuggar fonetiken.
När var den här killen?
Detta
här?
Var senast HF spelade i Allsvenskan. Inte va? Senaste säsongen va? HF spelade i Allsvenskan.
Vandersson.
Vandersson.
Vandersson såklart.
Ja, väl det. Så nej.
Ja, jag gav Erik en chans och sen tänkte jag.
Ja, boom. Exakt.
Med en viss risk för att det då kan ha varit fler brassar i HF som inte finns med på den här sajten.
Som har provtränat och så vidare.
Ja, det har det varit. Men nej, det är lite blandat kompott får man ju säga på de här brassarna som har varit i HF. Vandersson var ju väldigt bra en gång i tiden men var väl lite avdankad när han kom till HIF.
Men ingen har kommit upp i varken spelmässig eller känslomässig status som Alvaro Santos. Som numera är ju en fulländad helsingborgare. Tror man inte när han kom en gång i tiden under tränaren Nanne Bergstrand som tyckte att han var tveksam och han måste lära sig den svenska spelstilen innan vi kan slå till. Nog om det. Är vi nöjda?
Ja. Jag är inte helt nöjd med att jag inte tog Wandersson, men annars känns det helt okej.
Okay. Nu kommer han ligga sömnlös. Ni andra, ni lyssnar på det här avsnittet. Vi kommer ju fortsätta pumpa den allsvenska premiären närma sig. Ni hittar allt HF-material på hd.se eller i papperstidningen. Och vi är tillbaka om en vecka och förmodar jag då med Mattias Hjelm vid programledarmikrofonen. Tack för att ni lyssnar. Ha en fortsatt bra dag.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.